all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
nej, kirurgens bästa vän, det är vi det. Men våran bästa vän, det är ju traumakirurgen i det här sammanhanget. Och ja, det är gulligt så det nästan blir... ja, nej men det är ju, återigen, jag gillar att citera mig själv. Vad skrev jag i läkartidningen? Nej men att man hittar varandra där och stöttar varandra när man ska ta hand om ofta väldigt unga människor som är väldigt illa ute. Det är ju också så, vi har pratat här och det är lätt med ett sånt här gäng. Det är spännande, luftvägen och trauma och blödningen och så. Det kan också vara ganska obehagligt att känna att det är mig det hänger på här nu. Alla jobbar inte på sjukhus där bakjourerna är på plats från början och så. Så här bör man luta sig på varann. Inte bara för att förstå om man ska göra en pringelmanöver eller för att tolka blodgasen. Utan även för att till exempel lägga ner vapnena på en ung människa eller så. Så det är, vi vill nog anbefalla det goda samarbete vi har här. Hörrni, Lovisa Strömmer egentligen. Traumakirurg hos oss, ordförande i Svensk Traumaförening heter det.
Ja, Svensk Traumatologisk Förening.
Ja, det sa jag förut, då sa jag rätt. Svensk Traumatologisk Förening.
Svensk Förening för Traumatologi.
Så heter den, ja.
Vi säger alltid fel, ja. SDF.
Ja, hur som helst.
Traumaföreningen säger vi alltid.
Exakt, du ska få en fråga tänkte jag här. Välkommen. Den skadekontrollerande kirurgin, det är ett ord du har försökt införa i Sverige. Det går sådär kan man säga.
Nej, det funkar inte. Säger
damage control. Ja, det är ingen som vill. Vi gillar anglicismen heller då. Svänger pendeln nu tillbaka. Det är jag som undrar, därför att jag läste den här artikeln, The Beginning of the End for Damage Control Surgery. Och jag har också tyckt, vilket jag sa förut, att om damage control tror jag är att man staplar av och spolar rent och packar undan och håller inte på med någon jäkla, utan det gör man sen. Och det tror jag fortfarande att det är. Så är ju damage control anestesia snarare att aggressivt få in alla koagulationsfaktorer och redan inom 2 timmar få tårning på. Måste vi gå till IVA då? Kan inte du operera färdigt om vi levererar en fin blodgas? Och vad vet vi egentligen om det där med kirurgiskt trauma ovanpå? Så att, ja, vi får väl se. Finns det en utveckling här? Finns det en rörelse inom det här?
Finns definitivt en rörelse.
Välkommen, då ska vi se. Jag ska ta fram dina bilder här. Då heter den där.
Mm. För nu är jag lite vågad här, men nu har jag fått en titel och så ändrar jag den.
Ja, det ska det inte alltid.
Och sen så lägger jag till något annat. Därför att ganska nyligen så har vi har börjat med en akutkirurgisk liksom förening inom vårt gebit då. Som ni kanske också skulle göra, akutkirurgi och trauma. Man står sig ihop och håller på med bara så. Lite mer i föreningsbas och inte bara klinikbas så att säga. Och då pratar vi mycket om... akutkirurgi, för att det är ju samma typer av doktorer som tar hand om de här patienterna. Och till mångt och mycket så är det liknande patientsituationer som vi måste ta om hand. Men sen finns det vissa skillnader mellan traumapatienter och akutkirurgiska patienter som är viktiga att tänka på. Men de har väldigt mycket gemensamt, förutom att det är samma person, samma läkare som är ansvarig. För att utanför det här sjukhuset, där vi har mest trauma i Stockholm, förstås, eftersom det är bestämt så sedan 2007 att allt stort trauma ska till oss, så är det ju så att på de flesta sjukhus så har man ju inget trauma i princip. Så att, och då är det ju akutkirurgin som gäller. Och där är det ju mycket samma principer ändå. Så att det finns, om man jobbar inom, försöker bli bäst inom akutkirurgin, så kommer man klara traumat bättre sen, tror jag. Och då tänker jag bara prata lite om akutkirurgi och trauma, likheter och olikheter. Lite om omhändertagandet och patofysiologin. Och patofysiologin, det är ju mycket fysiologi. Och här är ju ni liksom proffs, va? Jag är ju lite så här smyganestesiolog. Jag gillar ju sånt. Och då kan vi ha en diskussion här. Får ni se, ni kan gärna säga emot. Och sen ska vi prata om damage control. Det som har hänt sista 20 åren som du var inne på, Pierre, lite grann. Och också hur man kan använda det lite inom akutkirurgin, som vi, hur vi kirurger tänker. Akutkirurgi och trauma då. Så ni kan avbryta om ni har frågor och sånt naturligtvis. Alltså det som är gemensamt, det är ju att det är en akut sjukdom förstås. Det är ju någonting som kräver att vi måste göra något nu. Och det är nästan det viktigaste tycker jag. Men situationerna kan ju vara extremt olika. Och de här akuta situationerna, ni jobbar ju med akuta situationer mycket mer än vad vi gör. Många av mina kollegor jobbar ju bara elektivt. Ni jobbar ju väldigt mycket bara akut. Och det är ju liksom det här att man måste ha, det är precis samma behov, och det handlar om prioritering. Det handlar om snabbt omhändertagande och teamarbete, fatta snabba beslut, va? Och det allra viktigaste tycker jag, om man nu utgår från ett traumaperspektiv, men det är liksom samma för våra, mina akuta kirurgiska patienter också, det är att man måste ha respekt för tiden. För tiden är viktig, va? Tiden är viktig för att stoppa blödningen. Det är det enda som gäller vad gäller trauma. Det är liksom stoppa blödningen, det är nummer ett. Och för akutkirurgin så är det ju precis lika viktigt att stoppa infektion som det ofta handlar om, eller kraftig inflammation. Därför att tiden är viktig hos de patienterna också. Om man har bestämt sig att ta bort någonting som orsakar problem för patienten, då ska man banne med göra det. Det ska inte gå liksom 12 timmar, va? Utan man ska vara lika effektiv och snabb där som vid trauma, tycker jag. Sen finns det vissa skillnader som jag ska komma in på som gör att det ibland tar längre tid. Och förutom tiden så är då teamarbetet precis lika viktigt kring den akutkirurgiska patienten. För att det här då, det här är ju min, det här försöker jag säga till mina kollegor, det här är då er bästa vän, va? Narkosläkaren, den multikompetenta narkosläkaren som sätter in liksom slangar och intuberar och gör allting samtidigt, va? Men det är så, ska vi ha ett bra snabbt omhändertagande så måste vi ha en väldigt nära kommunikation. Vi måste veta vad vi gör, vad du gör och vad jag gör, och att vi kan göra det synkat, va? Gärna samtidigt. Så att prata, att ha en kommunikation, det är det första man ska göra på traumarum, och se till vem är min narkosläkare. Och så man liksom ser att det där, att man kan titta på varandra. Och sen förutom då tiden och teamarbetet, så måste man ha en struktur. Det måste vara väldigt tydligt i en akut situation. Och det här vet ju ni, för ni jobbar ju akut mycket mer än vi. Men liksom en del av vår struktur som vi tycker är jätteviktig, det är att man jobbar utifrån dem så enkelt som en sån här checklista. Därför att strukturen bygger man upp redan innan patienten kommer in. Att man presenterar sig, man vet vilka som jobbar där. Som jag sa förut, vet vilken narkosläkare är. Ortopeden är också viktig, fast narkosläkaren är viktigare, tycker jag. Det är liksom de två. Det är vi två. Och sen så att man skaffar sig en gemensam bild av vad det här är för patient som kommer in. Och att vi kommer överens om att okej, okay, är nu patienten medvetslös eller har nu patienten si eller så. Ja, då ska vi liksom tuba, förberedd för det. Och du satsar allt på att få in bra infarter. Om vi nu har. Alltså så att man får göra upp det där. Och det beror ju på vem man jobbar med. Hur van är du, hur van är jag? Ibland är det en van narkosläkare, ibland är det en van kirurg och tvärtom, och ovan och tvärtom. Alltså får man se. Om man jobbar ihop så kan man liksom bli bättre. Om någon är ovan. Får man stötta varandra. Så får ni lägga thoraxträn. Eller, jag menar, det kan ju du göra till exempel. Det är ju bara att vi säger, ja, kan inte du göra det då? Så gör vi det. Eller torakostomi. Och sen en annan viktig grej. Va? Om vi har en traumapatient som kommer in. Då är det ju så att då lämnar man inte patienten. Därför att om man har trauma. Då är det ett väldigt komplex skadepanorama. Va? Och det handlar om att. Om patienten kommer in med skallskador, tårskador, bukskador, extremitetsskador, då är det väldigt många olika saker som måste ske samtidigt. Och vad ska hända först? Man måste tajma, man måste prata med rätt specialist och se till att det blir gjort. Och ibland kanske patienten måste på hybriden och man måste embolisera eller sånt där. Då finns det en sån här regel, va? Man lämnar inte sin traumapatient om man är kirurg. Därför att om man gör det, då tappar man kontrollen komplett, va? Och då går och beställer, skriver en remiss för embolisering med hjälte. Och så får patienten gå till hybriden och då går ner på akuten och kollar på någon annan patient. Det är inte bra, va? Därför då händer det saker. Därför kan alltid hända, patienten kan bli sämre och då måste man vara där och fatta beslut. Så att den principen har vi. Är man traumaledare, då ser du till att patienten, då är du med din patient tills du har kontroll, va? Och det gäller precis samma sak med akutkirurgi, tycker jag. Om du har ett perforerat ulkus eller någon patient som är väldigt dålig, ja, men då tar du sängen från akuten och kör upp den på operation och säger, hej Pierre, nu ska vi söva här liksom. Eller nu ska vi se till att det här blir bra, va? Vad tycker du? Ska vi ge vätska först eller ska vi ge någonting in? Hur ska vi optimera? Och det är precis samma grej, va? Man är med hela vägen in i mål, måste man vara.
Du kommenterar just att perforerat ulkus, finns det några lördar i Danmark som har koll på att de har en databas för perforerat ulkus. Nördarna är seriösa forskare och har visat att 3,2 procentenheter ökad mortalitet per timme som går som man inte laparotomerar.
Ja, så är det.
Och vi skulle kunna ha en hel kurs i tycker jag, det här med att inte gå narkosbedöma som patient. Att känna sin kirurg om man kan. Att jobba för sådana allianser. När Lisa ringer och säger, du, vi har ett perforerat ulkus, vi behöver operera. Vi behöver absolut inte narkosbedöma den patienten. Det är klart jag kan läsa ett e-care och så, men beslutet är att patienten ska laparotomeras. De kan ha efteröv, ja då får vi ju anpassa intubationen. De kan ha hyponatremi, det spelar ingen roll. De kan ha hyperkalemi, då får vi tackla det. Patienten ska till Uppsala.
Ja, då tar vi det på Uppsalen. Man kan ju lösa allt där. Det, är ju liksom, det finns ju inget ställe som är så bra.
Intensivvården kan anbringas till patienten.
Exakt. Det är
intensivvården är inte en lokal, det är en process. Det är Anders här nu då? Nej, de visar alla pärlor.
Så att det, och man får vara där, man kan hjälpa till liksom, sätta vesond och sätta kateter och tvätta naveln och vad man nu ska göra, va? Men fort ska det gå liksom. Så vad är då olika, om vi har pratat med det lika omhändertagandet och liksom strukturerna runt omkring, vad är då olika mellan de här två situationerna, förutom att det är rätt olika, det ser man ju, va? Då är det ju då att, alltså här pratar vi ju nästan alltid blödningschock. Det är blödningschock hela tiden. Det är liksom ATLS, va? Och det, den patofysiologin, det är ju hypoperfusion. Definitionen på chock är hypoperfusion. Medan här i akutkirurgi, där är ju fram... Visst, man kan ha blödningschock, livshotande gastrointestinal blödning. Det kan man absolut ha. Men majoriteten av fallen är ju akut i kemi eller perforation eller svår inflammation. Och det är ju lite olika. Därför att vi akutkirurgi, om man ställer det mot blödningschock då kan man säga, så är det mer sepsis och infektionsbild som leder till hypotension. Och det leder till de här klassiska vätskeförlusterna, det leder till en perifer vasodilation, dilatation, och då har det en effekt på hjärtat. Och det, här har vi liksom en vävnadsperfusion, den är ju bättre här än vid en blödningschocksituation förstås. Sen kan vi ha kombinationer av de här. Men just om man bara hårdrar det, va, så är det ju ganska, patofysiologin är ju olika. Och det här är ju någonting som ni märker mer än vi. Därför att vid anestesi så är det ju tydligt att man kan få en kardiovaskulär kollaps om man söver en patient som är helt intorkad. Men det finns också studier som visar att om man gör det här bra innan operation så går allting så himla mycket bättre efter operation. Så det vet ju vi idag, det har ju kirurgerna lärt sig, att om vi låter er resuscitera patienten innan så blir det himla mycket bättre efteråt, va? Förutom att patienten överlever operationen.
Men inte innan på postdok i flera timmar?
Nej, på Uppsal.
Det måste ske parallellt?
Absolut, jo, men det är ju samma tänkande där, va? Man behöver inte göra en sak i taget. Nej. Utan man kan göra saker samtidigt. Sen är det ju då patienterna som skiljer sig rätt mycket mellan akutkirurgi och trauma. Alltså det här är det klassiska. Det är liksom en ung kille som kör en röd bil och dricker alkohol, va? Det är, de kör för fort och det gör man med röda bilar. Det finns statistik på det, alltså. Det är röda bilar. Men det som är bra med den här killen, förutom att han trasslar till det lite, va, det är ju att han har ju goda förutsättningar att hantera läkning, va? Han klarar rätt mycket. Han är frisk. Och så pang händer någonting, va? Här är ju den akutkirurgiska patienten, jag hårdrar lite nu, men majoriteten är ju, alltså de som är utmaningar, det är ju alltså det är komorbida patienter, massa andra sjukdomar, och det kanske har pågått under en längre tid, så patienten har blivit intorkad, uttröttad, har mycket sämre fysiologi när de kommer in. Så att för trauma, och då kan man säga att det är liksom patientkategorierna, och sen kan man säga att trauma, som jag sa förut, det är en heterogen sjukdom, brukar man säga, därför att det är, kan ju vara så himla många olika saker, va? Du kan ju skada alla olika lokaler som i sig ger olika fysiologisk stress. Och det är ofta så att det är blödningschockkomponent och man måste operera de här patienterna flera gånger för olika saker. Medan akutkirurgi är mer en långsammare inflammatorisk process om det är inflammation som är i näsan. Annars kan det vara perforation och ischemi som obstruktion, som då är akuta tillstånd som kommer sådär pang, va, som perforerat ulkus till exempel. Men det är den här infektionsbilden och sepsisbilden som är mycket vanligare vid akutkirurgi jämfört med trauma då. Och man kan säga att komplexiteten hos de här multipla skadorna som vi ser hos traumapatienten, den motsvaras faktiskt av komplexiteten av komorbiditet hos den akutkirurgiska patienten. Så att de är ju komplexa båda två, fast på olika sätt. Så det är liksom olika utmaningar. Men om vi ska prata damage control då, det är ju liksom ett koncept. Och det utgår från, har du gått igenom det här?
Nej, bara allmänna ordalag.
Nej, det utgår från ett koncept som man har inom militären. För allting inom trauma oftast kommer från militären. Och krigen som har varit under åren, framförallt där USA har varit inblandat. Det man har lärt sig, och här man har lärt sig, principen är att om man så snabbt som möjligt när en skada händer försöker bara göra något mycket, mycket enkelt för att stoppa det absolut värsta, så vet man liksom att då kommer det här skeppet inte kantra och då kommer det kunna flyta mycket längre. I princip så, va? Och om man applicerar det till trauma 20 så är det då framförallt patienter i blödningschock. Vi talar om patienter i blödningschock. Inte egentligen några andra traumapatienter. Det är framförallt dem. Och där har man kunnat visa att om man gör såna här temporära åtgärder så får man en bättre överlevnad. Och det handlar om att man ska stoppa blödningen och hålla patienten vid liv till egentligen vilket pris som helst. Man kan, alltså life before limb. Och genom olika temporära åtgärder för att man inte ska hamna i den här triaden. Hypotermi, termi, koagulopati och acidos. För då vet man att patienten kommer blöda ihjäl om man inte gör något väldigt fort. Och begreppet är ju som sådan att kirurgi kan man prata, ena sidan, va? Och sen är det här som vi pratar om nu på förmiddagen. Där den här är ju liksom det som har kommit nu sista åren framförallt. Kirurgin har ju funnits sedan 80-talet. Och då brukar man, om man tittar på kirurgin, då delar man in det här i fyra olika faser. Där den första fasen är att man ska identifiera vilken patient som man som ska utsättas för här, som ska gå direkt då till operation eller där man måste göra någonting. Och definitionen egentligen på damage control kirurgi, ska man komma ihåg, det är att buken lämnas öppen. Patienten är så dålig så att du inte kan stänga buken av olika anledningar. Och för att är det så att en patient kommer in i blödningschock, ung människa kompenserar, ger blod in på operation och så visar sig att det var en avsliten mjälte, vi fixar det, patienten hämtar sig snabbt, Pierre sköter sig som vanligt excellent, va? Patienten är i princip normaliserad i laktat och basic cess när vi är klara, ja då stänger jag ju buken, ja då var det inte damage control 20, va? Så att det är de patienter, alltså de svårt skadade patienterna vi pratar om här, som har komplexa skador, inte bara en skada. Fas 2, det är när patienten då traditionellt sett går till intensiven och ska värmas och man ska rätta till acidosen och koagulopatin. Men här kan faktiskt ske även på operation, som jag har varit inne på. Man behöver inte gå till IVA. Nästa fas kommer ju dagarna efter, då man definitivt ska reparera och fixa till det som man har temporärt fick åtgärdat. Och sista delen är slutning av buk. Så alla de här faserna ingår i damage control 20. Och då ska vi försöka gå igenom vad som liksom har ändrats eller vad som är i alla de här faserna då. Och om man ska identifiera patienten, vad är då det som är viktigt? Ja, det är ju fysiologi som avgör om man ska gå in i den här fas 1 och i damage control. Det är patienter som kommer in med blödningschock förstås. Och om man då tittar på akutkirurgi så kan man också tänka sig att damage control på akutkirurgi, det är de här perforerade ulkus, svår strangulation, pain out of proportion, dåliga, va? Det är precis samma sak så om man ska jämföra de här typerna. Och vid trauma, vad gör man då? Då stoppar man blödning, man staplar ett tarm om det är kontamination. Vid akutkirurgi så handlar det egentligen om att man ska stoppa kontamination precis lika eller på samma sätt. För man vet ju, om man tar bort ett iskemiskt segment av tarmen, då mår ju patienten snabbt bättre efteråt. Det är därför man snabbt ska gå mot det, stänga av cirkulationen och sen recessera. Så att det finns ju likheter här, va? Och det som är viktigt i fas 1, det handlar egentligen om tiden igen, va? Tiden. Att man måste bestämma det nu och inte när patienten har liksom laktat 12, utan det ska bestämmas tidigt. Det är då man har bäst resultat. Och så sluter man buken temporärt. Och varför gör man det då? I de allra flesta fall så gör man ju det därför att om man har opererat patienter för blödningschock så har man oftast packat buken. Och då ska man ju gå in tillbaka. Och då är det ingen idé att stänga buken. Och så sluter vi den temporärt. Det är det absolut vanligaste orsaken. Vid akutkirurgi så är det ofta så att man lämnar buken öppen för att man vill gå tillbaka och titta på tarmarna om de lever eller inte. Sen så kallad second look. Resusciteringen då, den ska ske på intensivvården oftast. Och definitiv reparation, när ska det göras då? Ja, vad gäller trauma, då går man tillbaka inom 24-48 timmar. När man har packat buken så ska det gå minst ett dygn innan man går tillbaka, gärna två dygn, till exempel om man har packat levern. Och när man går tillbaka så gör vi primäranastomoser, vi kopplar ihop. Vi gör inga stomier, det är inte som kolorektalkirurgi, och man stänger buken så snart som möjligt om det går. Och det är, varför kan vi göra primäranastomoser då man vid kolorektalkirurgi, vid akutkirurgi till exempel, lägger upp stomier? Ja, det är ju för att de här patienterna är friska, va? Det är friska människor från början. De har inte haft någon pågående inflammation som påverkar deras tarmar. De har haft ett trauma, pang, har vi skött oss, har vi kommit in i buken snabbt, stoppat blödningen, städat upp. Ja, då går det jättebra att koppla ihop. Och sen slutning av buk, sista fasen, och det måste man göra inom 5 dagar helst. Med fascinät kan man sy in ibland, och man behöver gå tillbaka varje dag för att dra ihop mer och mer och mer, eller varannan dag oftast som vi gör. Eller så kan man successivt försluta med att sy ihop helt enkelt. Och vid akutkirurgi, den fasen är ju skild, va? För det här är om man har lämnat buken öppen för sån här så kallad second look och så vidare, de patienterna är oftast mycket, mycket sjukare. Och det tar längre tid att stänga en sån buk. Därför att tarmarna är mer svullna, allting går mer långsamt, om man har en sepsisbild. Det blir infektioner, man vill skölja rent. Så att det är liksom en liten annan... Där skiljer sig de här två trauma- och akutkirurgi rätt mycket. Och det här som man såg då, när man började med damage control kirurgi, så var man ju rätt så aktiv i USA. Man gjorde det liksom på allt, va? Eller det var... Ja, det är ju så inom medicinen. Det går upp och ner, va? Och här gick det väldigt mycket upp, och det var mycket tarmar som inte stoppades tillbaka, och till slut så blev det ju så här. Det blir infektioner, va? Det här är ju eländigt. Det tar jättelång tid att få det där fixat. Det var mycket stora brock och transplantationer och så, av hud och så vidare. Men det ser man inte så ofta idag faktiskt. Det här har minskat rätt mycket om man tittar på alla traumalaparatomier. Och då igen, va, traumalaparatomi, en definition på en damage control traumalaparatomi, det är att man lämnar buken öppen. Och då ser man att de går ner rätt mycket, och det här är data från ett center då. Men det här ser man överallt. Och man ser också att mortaliteten går ner parallellt med det här. Och när man tittar på mortaliteten lite mer noggrant, för vad är mortalitet? Jag måste ju veta vad för typ av mortalitet. Och då ser man att det är en minskad död efter 24 timmar. Alltså det är kanske inte så att vi på något sätt... För jag menar, ni vet, om man dör i blödningschock, då dör man, alltså majoriteten dör inom 6 timmar. Och absolut nästan alla inom 24 timmar om man dör i blödningschock. Så att det är alltså en död som inte är orsakad av blödningschock som vi har påverkat här med att inte öppna buken så mycket. Man liksom går in i det här och titta lite, vad är det för någonting som vi har gjort då som kan göra att vi blir bättre på något vis, va? Ja, då är det först kan man säga att ja, vi kanske är lite bättre tidigt, dels endovaskulärt, att vi idag kan stoppa blödningen på olika sätt som vi inte kunde förut, vid bäckenblödningar till exempel kan man rädda människor genom att använda olika typer av packa, kanske bäckenlaparotomi, plus man har det som ett komplement i sin behandling. Sen finns det idag bättre lokala hemostatika, bättre tekniker att stoppa blödningen i levern till exempel. Och vi har också blivit lite bättre på att använda resurser, att jobba mer effektivt på hybridsalar där man både kan använda sådana tekniker och operera öppet. Va? Det ger en väldig vinst, för man sparar ju tid. Och tid är ju extremt viktigt. Så att, det finns massa olika saker som har gjort att vi har blivit lite bättre faktiskt på att stoppa blödningen. Men framförallt så tror jag att, man har lärt sig mycket under de här åren, att i den subakuta fasen, där ni kommer ihåg, det var ju där vi sparade liv, va? Alltså efter 24 timmar, så har man lärt sig att man måste operera och stänga buken tidigare. Vi vet att ju senare vi stänger buken, desto mer läckage blir det, desto mer strul blir det, och då dör patienterna. Så att vi har blivit lite bättre på att förstå att man måste snabbt in och snabbt ut, va? Och sen har vi hittat lite bättre tekniker till att stänga buken också. Det finns nu visat hur man bäst ska göra det här med olika nät och så vidare. Det behöver vi inte gå in på, men lite bättre kunskap kring det. Men framförallt så tror jag att det som har gjort att mortaliteten har minskat rätt mycket och att traumalaparatomin har gått ner, det är, tror jag, att vi jobbar bättre ihop idag. Va? Därför att att man jobbar parallellt, att man går in och så är det massiv transfusion och sen är det 20 i och man gör det så. Och inom den här armen, alltså damage control resuscitation, så har det ju gått så här med utvecklingen. Liksom, medan 20 in, den ligger liksom lite så här, va, taggar upp. Va. Men det går ju fortare inom det område som ni jobbar. Och det här är samma då, att om man lägger ihop de här två så får man en väldig överlevnadsvinst. att DCR och DCL liksom tillsammans. Och det här har ni redan pratat om, så det tänker jag liksom inte gå in på, att det här med massiv transfusion. Och att det här var en studie, nu är det 112 här, men just i den här studien så kunde man ju visa att om man liksom ersätter, man har skadekontroll, alltså damage control kirurgi plus kristalloider mot det här, mot massiv transfusion, skadekontroll, så kan man se att man minskar mortaliteten. Och det här är många studier som visar idag. Sen såg jag det var en ny studie nu, precis som kom, där man försökte bevisa. Du har ju säkert pratat om det här, proppstudierna och promptstudierna och de här. Där man har försökt bevisa exakt vilken sån här kombination som är bäst. Och det har man ju inte riktigt kunnat bevisa, att 111 är bättre än 112. Alltså, lite sådär. Men nu försökte man ta en subgrupp och så tog man alla som verkligen kom in i blödningsskapet. Det vill säga alla som gjorde laparotomi. Och så jämför man 112 mot 111. Fast det gick inte visa något då heller.
Nej, jag vet. Anders,
men det är liksom för liten grupp, va?
Jag tror möjligen att ålder berör den sen. Men nej, vi börjar mer och mer luta åt att det är tiden. Att det är vänsterförskjutningen. Och det är med ett, gärna 111, men åtminstone 112. Men börja i tid.
Ja.
Kirurgin ska vara i tid och blodtransfusion och koagulationsmedlen ska vara i tid.
Mm. Så det är väl kanske det egentligen.
Ja, för att, det är vänsterförskjutningen av vården. Eftersom vänsterförskjutningen av döden är så uppenbar på kurvor jag tittar.
Och eftersom utvecklingen rör på sig hela tiden, man blir lite bättre hela tiden. Det är sån här, har ni hört talas om Hawthorne-effekt? Om man börjar att prata om någonting och lyfter upp något i ett hörn, då blir allting bättre liksom runt omkring. Och till slut är det omöjligt att bevisa vad som gjorde att vi blev bättre. Och där tror jag vi är idag, så att det är bara att leva med det.
Ja, patienterna är nöjda med.
Ja, exakt. Hur saknar de överlever? Precis.
Jag ställer en dum fråga här bara. Hur kan man översätta den här studien till våra förhållanden med blodprodukternas storlek, påsarnas storlek? Alltså det här som de har gjort, 112.
Det skulle vara 4 ekons, 2 plasma, en trombocyt. Det traditionella 1-2 förhållanden.
Och det här är amerikanska studier, så de har lite svagare trombisar. Så att det som har förändrats vid damage control 20 är att färre patienter går in i den här fasen, därför att vi har blivit snabbare och bättre på olika sätt. Och där är vi bättre. Fas 2 liksom, den ska egentligen vara mindre, den har liksom krympt ihop, va? Blivit mycket mindre, vi behöver sällan ja precis, ja, då får vi göra det i 3D här, så här. Och sen så har vi en bättre timing av 20, vi vet vad vi ska göra och vi vet, man gör det mer effektivt, och sen så stänger vi buken mycket snabbare. Så det är färre som går in i den här, och det går bättre för dem faktiskt. Och jag skulle säga, vi har inte haft en enda akut compartmentsyndrom på traumapatient sen jag kom hit. Kanske ett då, Anders tycker det, men inte jag. Alltså det är extremt sällan. Det är ju kärlkirurgiska patienter som vi har.
Jag har lite första läkt för ortopediska patienter och ortopedisk trauma. Där har vi pratat rätt mycket om early total care kontra damage control, och där man har visat ganska tydliga resultat att det är bra att operera stora ortopediska frakturer, bäckenfrakturer, femfrakturer tidigt, ännu tidigare än vad vi gör idag. Hur skiljer det sig, alltså det här med begreppet early total care i kontrast mot damage control? Jag vet inte.
Alltså vi går ju alltid först. Alltså vi sköter ju vårt först, va? Man får inte operera bäcken först förrän vi är klara liksom.
Det är inte särskilt.
Jag ringer tillbaka, Kalle. Hej. Men det är en bra fråga. Det är en jättebra fråga. Ja, absolut.
Mycket tidigare än vad vi gör idag. Vi har jobbat aktivt hos oss att försöka få upp dem dagen efter eller inom 2 dagar. Tidigare så har de legat på det 3, 4, 5, 6, 7 dagar. Då man är inne i den här nästa fasen, det systemfasen, när det kommer den här inflammatoriska kaskaden som kommer efter några dagar.
Jag tror absolut att man ska operera ortopedi tidigt också. Men förut sa man ju så att man måste ha sluten buk innan man opererar bäckenet. För att det vi talar om egentligen, om vi pratar om den här patientkategorin, de är jättesvårt skadade. Alltså de har ju bäckenfrakturer väldigt ofta. Många har ju det. Och då ska bäckenet opereras. Men det ska ju inte opereras förrän patienten är stabil. Och det brukar ju sällan ske förrän efter dag 3. Liksom. Det är inte, patienten tål inte det innan. För att då har man packat, va? Och så måste man vänta 48 timmar. Och sen, ja, så det blir dag 3.
Det är det den här studien har visat. Att egentligen så handlar om att när laktatet är lågt och är inne i den första fasen. Det är lite som berör det. Och trauma så är det så att det första som man behöver göra, det är att fylla på dem med vätska. Sen har man inte hela resten av inflammatoriska kaskaden och problematiken med kärlekdilatation som förrän efter ett par dagar.
Nej.
Och det är så att de artiklar som jag har sett, de talar emot att man egentligen ska försöka korta tiden definitivt liksom från att bäckentrauma till under 2 timmar. Det är bättre än 4 timmar. Mm.
Fast jag tror inte, alltså bäckentrauma, du ska vara en isolerat, bara bäckentrauma, men det förekommer ju inte så svåra bäckenfrakturer utan skador i buken och sånt. Alltså det finns ju inte. Ja, det är klart man lokal liksom tryck här då, man får en betongblock här kanske, men jag tror inte att man tål kirurgi, 2 olika typer av kirurgi inom 12 timmar, även om man är 25. Jag tror man ska vänta lite, men vi vet inte riktigt än. Nej, men det kan förändras över tid. Det här har ju förändrats som 17. Så visst, kan det ske saker. Och där måste ju vi igen jobba närmare med ortopederna.
Yes.
Så det är nästa steg. Va? Nu får vi ha en sån här bild av min bästa kompis nummer 2, ortopeden. Det är nästa, ja exakt. Ja. Så om vi ska bara knyta upp det, så förut så var det liksom överlevnad till vilket pris som helst. Damage control var liksom bara jättedramatiskt. Men det är inte så dramatiskt längre. Det är faktiskt, det kostar mindre för patienten idag att genomgå damage control kirurgi. För att man kan göra mycket bättre idag. Och akutkirurgi, man bara tittar på det, för det är ju ändå det ni exponeras för. Där gör man ju redan damage control kirurgi, fast vi inte kallar det. Det har man gjort hur länge som helst. Använda second look operationer har man ju gjort. Och det finns också olika exempel på, det här behöver inte gå in för er, men att man kan göra damage control kirurgi vad gäller gallvägar och duodenum, svåra perforerade ulkus till exempel. Och också Hartmann är ju en typ av damage control kirurgi. Där gör man ju definitivt 20 efter 6 månader. Men det är också damage control. Så det tänket finns redan, men man har inte samma tidsperspektiv som vi har inom trauma, och det är det jag skulle vilja ändra. Så här är det, det är 2 sidor på ett mynt. Och vad kan vi göra inom akutkirurgin, om vi nu stannar där? Då tror jag att man kan gå här. Alltså, nu har jag en blodpåse där. Här vet ju inte jag. Liksom. Men här finns det ju studier som pågår. Nej, och det är det man måste ta reda på. Vad är bäst för den akutkirurgiska patienten? Vi vet ju att om man ger några ringer blir det bättre. Va? Men det är ju samma med sepsisbehandling. Hur ska vi bäst resuscitera de här inför kirurgi? Så det är en utmaning. Och det måste man, nu måste man gå in på akutkirurgiska patienter. Precis som man gör på trauma. Måste man lära sig hur man ska göra. Vilken kombination av vätska man ska ge. Och andra saker.
Och mycket blod också.
Ja. Så att, det är liksom det som vi ska göra. Va? Och sen några saker då som jag säger till våra kirurger, det är att vid sån här typ av kirurgi lämnar inte patienten, men det gör väl ni aldrig ändå, va? Eller hur?
Inte vi.
Nej, inte ni, inte. Anestesiologen är din bästa vän. Det blir lite mot kirurger. Men sen tiden, va? Tidig kirurgi och resuscitering, det är liksom det som är viktigt.